Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Fan, det här är historiskt. Välkommen till säsong 2, avsnitt 1 av Sköterskepodden.
Hej, välkomna!
Oj, vad konstigt det kändes.
Vadå då? Nej, borde jag ha sagt något speciellt nu? Eller?
Nej.
Som du inte har sagt
med. Det är exakt samma sak som det har varit innan. Bara att nu är Lisette en annan person.
Ja.
Ja.
Och den nya Lisette.
Ja. Så här kommer vi. Säsong 2. Och ny säsong innebär ju även nya samarbetspartners. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt roligt att vi ska få samarbeta den här säsongen med Randstad. Det är ett svårt ord att säga. Randstad alltså.
Mm.
Som är ett bemanningsföretag för sjuksköterskor.
Japp, bland annat.
Bland annat, så att säga. Och vad är det de söker då, Karin?
De söker sjuksköterskor som är sugna att jobba under sommaren. Och då kan man välja att jobba lite var som. Man kan jobba i Stockholm, man kan jobba i Uppsala, Halmstad, Skövde och även på Gotland.
För det tänker jag är så här en bra grej, att om man typ har, ja men så här, säg familj och vill ta lite tjänstledigt från sitt vanliga jobb och bara fräscha upp kunskaperna och utvecklas lite extra. Och jobba en sommar på Gotland eller i Halmstad.
Halmstad på sommaren är nice.
Ja.
Gotland på sommaren är nice.
De har väl sån här after beach där?
Säkert. Ja.
Jag är mest sugen på after beachen. Jaha, okej. Och vad erbjuder de då?
Du får ha dina egna önskemål i fokus. Och du får ett utvecklande och trivsamt arbete. Din chef kommer också ha en bakgrund inom vården.
Det är ju att föredra.
Ja, verkligen. Så de vet vad de håller på med.
Ja, men
vad vi håller på med.
Vår kontaktperson där är så himla gullig. Henne skulle jag vilja ha som chef varje dag. Jag vill typ bara åka och ta en kaffe med henne liksom. Jag känner inte ens henne, men hon är så gosig.
Ja, och så är de som jobbar på Randstad. Och du får ju också ett spännande uppdrag. Och sist men inte minst, en bra lön och bra arbetsvillkor. Det är svårt att hitta nu för tiden.
Ja, det är en bristvara.
Ja.
Men vad är speciellt med Randstad?
Randstad värdesätter det arbete du gör. Och alltså att vi faktiskt som sjuksköterskor räddar liv och gör människors liv mer hälsosamt. Och värdesätter det.
Varje dag.
Ja.
Tänk att vi räddar liv varje dag.
Mm.
Så hur gör man då? Om man vill ha en arbetsgivare som sätter ens mål och önskemål i fokus. Som betalar bra med stålar och värdesätter det viktiga jobb man dagligen gör. Så kan man skicka en intresseanmälan till skoterskepodden@randstad.se. Alltså Randstad.
Glöm inte det.
Nej. Eller besöka randstad.se/care för mer info.
Bra. Så kommer ni få en fet sommar.
Med massa stålar.
Ja.
Sola och bada med piña colada.
Men man ska ju jobba.
Ja, men man måste ju kombinera business and
man
pleasure.
Kommer ha råd med piña colada.
Det
ja.
Är en fördel. Jag har ju glömt att säga det absolut viktigaste kanske som har hänt i Sköterskepodden familjen på senare tid. Och det är ju faktiskt att Lisette har fått en en liten bebis.
Ja.
En liten Nils som kom till världen i segerhuva. Och för de som inte vet vad segerhuva är när barnet föds med foster, vad säger man, fosterhinnan intakt, så att den kommer i en liten säck liksom.
Som en liten julklapp.
Ja. Och förr i tiden, bara lite kuriosa, så ansågs det vara ett tecken på framgång och lycka att födas i segerhuva.
Alltså fett. Vad kommer det bli av Nils?
Jag vet inte, men förmodligen så skulle jag kunna tänka mig så här, att han kommer ha rätt mycket oflyt bara för att legend sägs annorlunda.
Nej, alltså han kommer få Nobelpriset.
Alltså jag kommer hoppas bli det.
Statsminister.
Jag hoppas det.
FN-generalsekreterare.
FN.
Och sjukhuschef. Nej, fan, inte sjukhuschef.
Han blir landstingsråd typ.
Ja, och kanske bara styr upp allt.
Ja.
Kom igen Nils!
Heja Jalla. Nils!
Bli vuxen fort!
Den 11 i andra alltså föddes Nils och han var lika tjock som sin stora syster på cirka 4 kilo.
Mm. Mm. Välkommen till världen Nils!
Välkommen Nils af Segerhuva. Min älskade Karin, berätta, vem är du? Förutom att våra trogna lyssnare har ju hört dig i avsnitt 3 i första säsongen. Då var vi så himla rookie.
Det var så himla seriöst då.
Ja. Och nu bara bluff.
Ja, vadå? Ska jag berätta vem jag är eller?
Ja, berätta vem du är. Bara för att, så här. Okej, jag kan ju börja för de som börjar lyssna i säsong 2 då, som inte kommer ihåg vem jag är, så heter jag Elisa. Och jag har blivit gammal under poddens gång. Jag är numera, jag är 28. Jag är 28 år. Sjuksköterska sen juni 2015.
Mm.
Ja, och om jag beskriver min väg så beskriver jag ju även din väg. Så du kan få fortsätta där.
Ja, och jag heter Karin. Och jag har ju blivit ännu äldre. Jag är 34. Ja, 34. Ja.
Nyss fyllda.
Ja, visst. Och jag har också varit sjuksköterska ju sen, vad sa du nu då?
Juni 2015.
Ja, exakt.
Ja.
Exakt då.
Ja, det är precis det här jag menar med dig och mig. Så här. Du är en organiserad oreda.
Ja, den organisatoriska förmågan är kanske inte min allra starkaste sida.
Fast du får ju ändå alltid ihop det på något sätt.
Ja, det får jag ju, men det behövs lite, det är mycket stök runt omkring alltså.
Jag kan berätta en historia så att ni förstår ungefär. Jag och Karin gick ju i samma klass då på Ersta, på sjuksköterskeprogrammet. Och sen så bodde vi även i samma hus på Erstagatan, sån här student- och personalbostäder. Och så glömde hyresvärden att säga upp mig. Men Karin blev tvungen att flytta och då skulle jag i samma veva till Spanien. Så jag sa till Karin så här: Karin, du kan få ställa in dina grejer i min lägenhet medan jag är borta så att du liksom vinner lite tid. Varpå Karin trycker in hela sin, hur många kvadrat var din?
Jag vet inte, 25, 27.
Ja, du trycker in hela din 27 kvadratmeters möblemang i min redan fullt möblerade 22 kvadratmeter. Så ni kan ju tänka hur det såg ut där inne. När Karin då ska flytta, då håller jag på att bli av med hela jävla hemmet. Karins pappa och pappas kompis håller på att lyfta ut min soffa. Och Karin står där och domderar och skriker så här: nej, men det där är flisans. Och dessutom så blev jag bestulen på en flyttkartong som jag än idag, inte ikväll ska jag få tillbaka den faktiskt.
Men du vet ju inte ens vad som är i den. Jag vet, det är en lampskärm.
Ja,
tror jag.
Det Karin hade lämnat också var ett paket med korv. Jag har inte ätit kött på 12 år. En tandborste och en rosa pall som fortfarande står utanför, eller ute på min balkong.
Men den är ju jättebra.
Ja, den
har
faktiskt...
vi ju när vi har gäster på
balkongen. När vi har gäster.
Vi har gäster,
ja, jag höll på i alla fall att bli av med allting. Men det gick ju bra till slut.
Ja.
Och kartongen är ju i tryggt förvar någonstans. Det lär ju inte varit några viktiga prylar eftersom jag förmodligen... Eller jag har
men
inte
alltså jag har inte ens kollat i. Och det bästa är ju att jag trodde att Anastasia och de hade fått med sig den där kartongen, din kartong. Jag tänkte så här, fan, nu står ju den säkert i något förråd i något studentlägenhet någonstans. Men det gjorde den ju inte, jag hittade den faktiskt.
Ja, oh, herregud. Ja, lite mer om sånt om Karin, att när man tar över efter Karin på jobbet, då vet man att så här, tofsen har åkt ner lite på huvudet.
Alltid.
Ja. Du ser lite svajig ut, men du har ändå koll på dina grejer, även om det ser ut som att så här, någon kom in och bombade.
De brukade ju säga, jag tror att det var Kalle när vi jobbade på Stroke och sånt, att han kunde liksom se när jag hade jobbat. Om han kom in, han behövde inte se att jag var där, han behövde inte se på schemat att jag hade varit där, att jag hade varit där. Men han kunde bara kolla på vagnen, så såg han att det var jag som hade jobbat. För då är det så här, allt ligger där. Allt från sprutor till...
Ja, jag var nere i... vi skulle faktiskt fira av Renate, som ni har hört talas om då i säsong 1. Som nu har börjat plugga till sjuksköterska uppe i Östersund. Ja. Så var jag nere i Karins skåp och vi skulle på bröllop hos en gammal kollega. Och Karin rota fram en gammal bröllopsklänning där bara i skåpet. Jag tror att jag hade den där gamla klänningen här. Den är lite fläckig, men det kan man väl ha. Och det var inte det enda som fanns i det där skåpet. Halleluja, alltså. Det var mycket,
det ramlar. Jag har slutat använda det där skåpet, för att det bara ramlar. Så fort jag öppnar det så ramlar det ut grejer.
Ja, det var liksom 20 par skor. Allt du kan tänkas behöva inom så här, alltså, svinnet inom landstinget har ökat kraftigt sen Karin Simon tog anställning.
Ja, men det får de bjuda på.
Ja, men kan vi inte prata lite? För att jag tänkte så här, nu ska ju alla få lära känna dig. Och jag tänkte så här, vi kan väl prata lite om det rådande kaoset då, eller det rådande så här, våran vardag. Anledningen till att vi sitter här båda två med så här, ringar under ögonen och håret på sne. Vi kan bara dra en historia så här, hur landstingspolitikerna, någon sitter och bestämmer. Och jag tänkte så här, vad fan är det inte jag som bestämmer för? Alltså ärligt talat,
det hade varit så mycket bättre.
Ja, men jag tror faktiskt det. Eller att någon som faktiskt jobbar inom det här yrket skulle få bestämma de här stora politiska besluten. Jo, men då har landsting, det här är en typisk landstingsgrej. För några år sedan, då hade vi lättakuter. Sådana här närakuter. Det
fanns ju överallt.
Ja. Sen bestämde någon tjumme att vi skulle lägga ner de här akuterna. Närakuterna. Ja, det gick ju åt helvete. Så idag har alltså närakuten öppnat igen på Danderyds sjukhus. Den tillhör inte sjukhuset som så...
Det är inte samma ledning.
Och... Nej, precis. Utan det är någon så här fristående. Inte vet jag. Jag kan tänka mig att det är som att du går till vårdcentralen och så inser vårdcentralsläkaren att okej, den här personen var inte tillräcklig, eller den var för sjuk för att vara här, så då får man en remiss till akuten. Men då hade de här nötterna, fick jag höra i morse, satt upp felaktig information någonstans, så att det hade gått ut med att den här närakuten skulle öppnas i måndags. Så i måndags vallfärdar ju folk då till den här påstådda öppningen av närakuten. Varpå, det är ju ingen närakut som har öppnat, den öppnade ju idag, och idag är det, vadå, torsdag. Så det hade blivit så här stabsläge på akuten, och folk hade blivit beordrade att stanna kvar, för att det hade ju varit sånt tillflöde av patienter. Bara en sån grej liksom. Hur fan kan man skriva fel på när man ska...
Nej, men, och hur fan kan man öppna någonting på en torsdag? Är inte det också konstigt?
Jo, det är faktiskt märkligt. En måndag känns ju mer passande.
Ja.
Jag vet inte ens vem som bemannar den här aprilen. Vet du det?
Ingen aning.
Jag måste nästan gå ner och kolla. Den ligger ju på samma plan som akutmottagningen. Jag träffade en trevlig pappa i hissen idag som åkte... Han hade inte förstått, du vet, om man ska jobba på ett sjukhus eller om man ska åka hiss där, så måste man ju vara ruttad i hissvärlden.
Ja, ja.
Så att jag vet inte hur många gånger per dag man säger så här: nej, men du kan inte trycka på en lägre knapp, för nu är den på väg uppåt redan. Och den här stackars pappan med sin pigelin som han hade till sin son som var på närakuten fick åka sightseeing till plan 14 innan han kunde åka ner till plan 2 igen.
Jag har aldrig varit i en sån hiss förut.
Som inte kan jobba två kommandon.
Nej, men som inte kan fatta, som inte kan räkna ut det. Så här, att man inte kan trycka på en... Att man inte kan trycka på nollan om någon har tryckt på 14. För då måste man åka ända upp till 14 innan man kan trycka på noll.
Ja, det är konstigt. Eller jag måste tänka, jag har ingen hiss där jag bor. Men hur fan brukar det vara?
Nej, men den räknar väl... den räknar väl eller den åker väl upp först och sen ner. Alltså det måste den väl kunna komma ihåg att någon tryckte på nollan. Det är ju fan en dator liksom. Eller vad det nu är, en hiss. Vi får bjuda in någon hiss.
Expert. Ja, men de här hiss, och dessutom så var det ju vi på sjukhuset för inte så länge sedan utsatta för något slags terrordåd där någon hade klippt av någon jävla kommando till hissen, så det blev ju stabsläge. Den var vandaliserad. Det gick inte och den funkade ju inte.
Så att ja, nej, att den inte funkade, det märkte jag.
Det märkte du, ja. Nej, men det var ett personligt angrepp mot hissen. Ja, det var, hörde det av de här hissnubbarna. Nu har jag ingen koll på, det var inte så att någon hade klippt av vajern så att någon hade gjort sig illa, men någon hade klippt av någon rackarns sladd som fick den att fungera.
Undrar vem det var. Ja,
nu jävlar ska jag kapa hisskommunikationen. Hatar sjukhusledningen.
Men kan det stämma verkligen? Är det sant?
Han sa det, han med hissen. Alltså jag har ju ingen... Det var inte så att
han
jag tog
skämta bara. Du fattade inte skämta.
Tråkigt. Jag har ingen aning.
Men det var ju katastrof. Och jag vägrar gå 14 trappor. Eller det blir kanske inte 14.
Jag tror ju, när det händer sånt här så tror jag att sjukhusledningen tycker att vi är typ feta. Så att de vill att vi ska motionera. För det har aldrig varit så mycket folk i trapphusen som då.
Men jag vägrar. Då kommer jag sent till jobbet alltså.
Ja, det är faktiskt helt stört, de där jävla hissarna. Och man kan diskutera det så jävla länge för att det är ett sånt stort problem liksom. Mm.
Så att vi kan ju rekommendera er att ni, om ni liksom vill, nej men om ni vill förstå vad vi pratar om, så kan ni åka till Danderyd en vanlig dag. Och sen så kan ni försöka åka lite hiss runt klockan 1-2.
Ja, mellan 1 och 2, då är det ju absolut värst.
Ja, då är det ju katastrof. Ja, alltså. Fan, jag blir galen varje gång.
Ja, jag vet. Men jag har liksom slutat irritera mig på något sätt. För att jag har insett att det spelar ingen roll om man blir upprörd över det.
Hissen kommer ju inte snabbare.
Nej.
Det fanns ju någon, var inte det någon reklamfilm? Någon för aslänge sedan. När någon så här hetsig person stod och tryckte 100 gånger på hissknappen. Så här, kom nu hissen, kom nu hissen. Och det gör man ju fortfarande. Jag brukar trycka 100 gånger. Jag vet ju att den inte kommer snabbare, men det känns ju ändå bättre att trycka flera gånger.
Ja, det känns som att man kanske kan lura systemet, men jag tror tyvärr inte man kan det.
Nej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag fick lite insider info idag om så här, hela den här, ja men som alla som jobbar inom vården och kanske även om man är patient eller anhörig har märkt, så är det ju liksom snabba puckar in ut liksom. Mm. Och det är långa väntetider på akuten och det är ju bara så här, det finns för få vårdplatser för de patienterna som vi har. Och mycket av det här kommer ju börja märkas först ordentligt i maj när Nya Karolinska drar ner alla sina, eller när de tar bort sin akut och allting också. Mm. Men det, vi har ju redan märkt av det här väldigt mycket, och så fick jag höra idag att typ Sankt Göran, de har ingen möjlighet att expandera sina byggnader. Jag vet, jag har ingen källkritik, men jag har hört att det är så här, det här är ju rykten, att det var någon politiker som bestämde att man skulle sälja marken runt Sankt Göran för att bygga, alltså man kunde tjäna pengar på det. Mm. Och då har man byggt bostäder där vid akutintaget eller något sådant. Och nu har de här bostadsköparna där såklart börjat klaga på att så här, det är ambulans... sirener och grejer som låter där. Men jag vet inte vad men de hade förväntat sig.
Det finns nytt med Sankt Göran. Det måste ju vara vid SÖS, eller?
Nej, men det är både SÖS och Sankt Göran. Ja. De har byggt bostäder. Ja, i alla fall så har det här ju då gjort att man inte kan expandera mera.
Nej.
Och SÖS har gjort ungefär samma sak. Så det enda området man kan bygga på är Årstaviken. Och det verkar ju olämpligt att bygga sjukhus på en vik.
På en flotte.
Ja, så att problemet nu är då att vi inte kan expandera och våran byggnad, jag vet inte ens när den ska bli klar.
Den är väl, den skulle den inte ha varit klar, men den är försenad typ 2 år.
Har något bygge någonsin varit i tid?
Nej, nej det tror jag inte. Det hör väl till. Jag kollar alltid på det där Grand Designs, du vet. Det är ju fan aldrig någon som är klar i tid.
Nej.
Det de borde ha kollat på det innan de började bygga.
Ja, men precis. Och framförallt så borde de ha så här... kanske inte smakat upp det här 20 miljarders sjukhuset och dragit ner alla platser innan de hade så här en lösning för hur, för huruvida man öppnar närakuter eller inte. Det kommer ju inte lösa problemet. Så vi dör ju för fan. Det är, alltså...
Ja, men det var väl det som var meningen, att man skulle ha byggt ut alltså akutmottagningen på Sankt Göran i alla fall.
Ja.
Och kanske på SÖS och på Danderyd innan man stängde ner Karolinska liksom.
Ja, men och jag kan,
men
inte
det är ju
förstå hur det
som
skulle
är klart,
räcka
liksom
med akutmottagningen. Vad ska man göra av alla de här patienterna sen?
Nej, exakt. Det är ju det som är problemet. För att det spelar ju ingen roll hur jävla stor akut man har och hur välbemannad den är. Det är väl klart att man kanske sållar bort folk lite fortare, och har man längre tid på sig så kanske man kan ta bättre beslut vilka som ska läggas in och bla bla bla. Mm. Så det är väl några som försvinner. Men om det fortfarande inte finns några platser att lägga de patienterna på, då spelar det ingen, alltså...
Nej, och nu i natten till idag, då hade det varit en sån här katastrofnatt som det var förra året när de började ronda folk i kulverten liksom, och folk började dö i kulverten för att det inte finns, det finns inga platser att lägga de här patienterna på.
Nej.
Och vi är ju den största hjärtkliniken i hela Sverige.
Mm.
Och vi skulle kunna rodda våra patienter om det inte vore så att det haltar på medicin och ortopeden och kirurgin. Alltså vi kan ju rådda våra hjärtpatienter. Men problemet är att det inte finns tillräckligt med personal och vårdplatser öppna på de andra klinikerna, vilket gör att vi också
drabbas.
Och det brukar ju vara så lite, om man ser så här modemässigt, att man typ sliter ut en klinik i taget. Och nu är det fan vår tur att bli utslitna, känns det som.
Ja, för att det var ju, alltså när jag började i höstas, då var det ju bra.
Mm.
Alltså då hade väl jag stress, men då var det ju för att jag var ny. Då är det ju alltid lite mer att göra med nya rutiner och saker och ting tar lite längre tid. Men då var det ju ändå, alltså då var det ju bra. Nu har det ju varit, det har ju varit svinmycket. Jag kan inte ens komma ihåg senast vi inte hade en överbeläggning liksom.
Nej.
Eller två, alltså vi har väl alltid två extra nu,
ja,
för tiden.
Precis.
Och sen är det lite influensa och det är lite kalisi och så är det stoppsalar. Och vi har ju ingenstans att lägga patienterna heller.
Nej.
Man bara, men här, i det här samtalsrummet. Men
här inne
du
fungerar
kan inte ha någon
inte
hjärtövervakning. Men du kan ju ligga här inne bland de här datorerna och de här gamla böckerna.
Det är nästan så att man måste så här komma på ett... Och det skulle jag fan vilja, om det är någon politiker som lyssnar där ute. Alltså kom på ett litet så här... oannonserat besök där vi inte hinner städa upp och förbereda med blomsterkvastar.
Mm.
Jag tycker ju att vi gör världens bästa jobb och vi kan rodda de här situationerna, men det jag vill komma till är ju att så här, i längden så är det ju här, det är inte hållbart. Jag förstår inte hur man ska kunna rädda upp den här situationen.
Nej, och jag fattar, men och det blir ju också precis som du säger, att man sliter ut en klinik i taget. Alltså folk man orkar ju inte jobba i liksom akut sjukvården.
Nej.
Nej, jag fattar att man inte orkar så många år, för att det är ju verkligen, alltså det är ju så 100% hela tiden.
Sen köper inte jag riktigt det här med att man inte hinner gå på toaletten, det kan man alltid göra om man vill liksom.
Ja, ja,
det
absolut.
Beror ju på hur man är personligt lagd, men sen jag tycker att det kan vara orimligt liksom att, ja, men som vi pratade om att på våran, det är ju, när du tog anställning, när började du? September.
Jag tror det, ja. Eller oktober.
Då får man ju liksom information om att så här, du kommer ha 6 patienter.
Mm.
Jag kan inte, alltså det är ju alltid 7-8 minst. patienter. Och det kanske inte låter som så stor skillnad, men det är jävligt stor skillnad. Och så ponera att två av de här patienterna blir dåliga samtidigt. Då är man rökt.
Ja, eller så, ja, alla andra patienter är ju rökta. För att man hinner ju inte med dem om man blir dålig.
Ja, men det är ju också så, känns det så jävla hemskt mot de här patienterna som är de friskaste. För dem har man, det finns ju ingen tid över till dem.
Nej,
man har ju gett morgonmedicinen och sen har man sagt hej kanske.
Ja, och många gånger, det var ju också som vi pratade om, att så här, även om de är de som ser friskast ut hos oss, behöver ju inte vara de som är friskast. Många gånger de här som väntar på så här, och göra sådana här bypass-operationer när man ska öppna upp hela bröstet och fixa kärl och flytta och grejer. De ja, flytta kärl.
Ja.
De är ju jättesjuka, men de är ju oftast, alltså de är ju oftast ganska pigga, men då kanske man håller på och roddar med så här Agda, 900 år gammal, som oftast en medicinpatient som är lite dement och lite, som kanske inte egentligen är jättesjuk, utan hon har någon urinvägsinfektion liksom, men hon är gammal och dement och
hon så är man gammal liksom.
Så får man hålla reda på henne hela dagen istället för att,
ja, och det är apropå det här med de patienterna som har väntat på sån här CABG då, som det kallas för bypass. Eller sternotomi, eller vad man nu vill kalla det för. De patienterna, när jag tog anställning på våran klinik, då, vi har ju ett avtal, eller Karolinska har ju köpt platser hos oss. De har köpt två platser för att, och jag tror att de har gjort dyrlikt på andra sjukhus också. Så vi har postoperativ vård av de här thoraxkirurgiska patienterna. Då kommer de ju oftast till oss innan. Och så gör de en sån här kranskärlsröntgen och så inser man, fan det här var inte bra. Du är sjuk i alla tre hjärtats tre stora kranskärl liksom. De tre mest betydande. Sen finns det ju massa små grenar ut där. Så nu ska vi diskutera dig på den här thoraxkonferensen. Och då diskuterar de där på KS och blittan blä, så bestämmer man i alla fall att den här patienten ska sättas upp på heta listan, kallas det för. Och då när jag började, då var det liksom max 2 veckor man fick vänta. Och vi skickade ganska många också som väntade på den här kirurgin till Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala för att liksom, ja, man hjälptes åt. Nej, men nu jävlar, den här heta listan, den är så ohet.
Alltså. Ice cold.
Ice cold. Och då fick jag lite inside info. Gud, jag är sån jävla,
du,
jag är en riktig lilla systeröra. Igår, att så här, det står över 200 personer och väntar på sån här öppen hjärtkirurgi. Alltså där du ska knäcka upp hela jävla bröstbenet. De sågar upp ditt bröstben för att sen, som du sa då, koppla om kärlen. Man kan ta mammaria från uppe vid nyckelbenen, finns det kärl, eller så kan man ta vengrafter från benen, antingen höger eller vänster, och göra nya kärl, så att det liksom, man kopplar om. Man skulle kunna säga att det är som ett rörmokeri. Och det här är ju trauma för både patienten och kroppen liksom, men psykiskt framförallt, att gå och vänta på den här och veta att så här, jag är så pass sjuk att jag skulle kunna dö imorgon, för att liksom, I'm a ticking bomb. Och då berättade hon för mig, den här personen som jag pratade med, jag ska inte nämna några namn, men inside info då, att 200 personer väntar på den här listan. De kan bara genomföra 2-3 operationer varje dag. Och det finns en ohet lista och en het lista. Våra patienter kommer ju från heta listan, men det finns även de personerna som åker hem och väntar, kan vänta ett halvår. De patienterna får ju vänta. De får ju vänta och vänta och vänta och vänta, för att de mest akuta fallen kommer ju alltid komma före. Vilket gör att folk säkert dör i onödan. Nu har inte jag någon statistik på det, men det säger sig självt liksom. Väntar du tillräckligt länge när du är så pass kärlsjuk i ditt hjärta, så kommer du ju dö. Anledningen till då att folk får vänta är då att det inte finns tillräckligt många platser på thoraxintensiven. Det finns ingen personal och det finns inte tillräckligt många platser. Och därför kan man inte genomföra fler operationer. Och det blir liksom stopp i systemet. När vi inte får loss patienter till den här listan, då kan ju inte de skicka sina eftervårdare till oss. Så att stoppklossen är ju liksom de facto. Och nu väntar folk i, vadå, 2-3 veckor. Och varje dag, alltså alla patienter som är på den här heta listan som man pratar med. Så att gå där varje dag och veta att jag kanske blir opererad idag, eller så kanske det är 2 veckor. Alltså det är sån jävla terror psykiskt för dem. De mår ju skitdåligt.
Ja, men såklart. Och nu har det varit de senaste två personerna jag då skulle skicka. Då har de ringt då från Karolinska, ja, men på eftermiddagen någon gång. Alltså typ i två, jag jobbar ju nästan alltid kväll. Mm. Så det är liksom jag som har fått ta det här samtalet. Och så här, ja, den här patienten som ni har på heta listan, så här, vill den opereras i Örebro? Hör av er till mig så fort vi kan. Jag går klockan 4. Och då kan klockan vara så här 3:30. Mm. Man bara, ja, fast så här, det är ju också ett ganska stort beslut. Man har ju ofta sina nära och kära i Stockholm och det kan ju vara kul och så här, om någon kommer att hälsa på en. Man vill ju helst inte åka så långt. Och man har ju fått informationen från början att man ska göra den på KS. För att det är där man ska göra den. Mm. Och de två senaste gångerna, då har de ringt då. Och sen ringt och hetsat liksom. Och så här, har de bestämt sig än? Har de bestämt sig än? Och så här, ja, jo, alltså han försöker, men han måste ju få mer än en kvart på sig. Mm. Han måste ju kunna ringa sin fru eller sina barn eller vem man nu vill ringa eller sin man liksom. Mm. Och då är det också jättemycket rodd, för då ska de skickas på morgonen efter. Och då ska man också det sjukaste, när man ska länka, då måste man länka massa röntgenbilder, för det är ju så Örebro, det är ju klart att de inte har samma journalsystem, så att man måste ju liksom köra old school och skriva ut papper och ja.
Faxa.
Ja, faxa på riktigt. Skriva ut provsvar på papper. Ja, men i alla fall. Och då ska man länka röntgenbilder, så här lungröntgen och ja, den här kranskärlsröntgen. Då ska man länka dem. Men det går alltså inte att göra från Danderyd. Utan då får man ringa till röntgen på Danderyd och säga så här: hej, kan ni länka bilderna till Karolinska? Och så länkar de till Karolinska. Och sen får man ringa till Karolinska och säga så här: hej, kan ni länka de här bilderna till Örebro? Är inte det sjukaste?
Det är så ineffektivt. Och det sjukaste i hela den här historien är ju typ inte det där. Det är ju att, alltså idiotin att vi inte har samma journalsystem mm. i hela Sverige. Det ja, är sån jävla idioti. Och så ineffektivt och så kostnadsmässigt måste ju det, alltså det måste ju kosta så jävla mycket pengar. Och alltså snacka, fattar du hur mycket tid vi fördröjer mm. liksom? Att säga, nej men patienten kom från Västerås, man har gjort massa undersökningar där, men vi pratar med sekreteraren, hon kan säkert få fram någonting. Och så var den andra sekreteraren sjuk. Jaha, nej, då blev patienten kvar ett extra dygn för att mm. så här.
Ja, men eller att faxa journal, alltså. Ja. Nej.
Men också lite kuriosa då. Det är mycket spigala, men med glimten i ögat. För vi satt på vårt personal när vi hade sjuksköterskemöte idag. Och så satt vi och diskuterade. Man kan ju inse att vi ändå har det rätt bra så här, på våran avdelning. Att, så här, vi satt och pratade om hur fan vi ska få in en till dator någonstans. Det är väldigt trångt på vår avdelning. Och så bara, men vad ska vi få in en? Kan man inte på blå expedition kan man väl få in en till dator någonstans? Och då började jag skratta. För att den här kvinnan jag pratade med igår på Karolinska. Hon berättade för mig att om man slog ut all yta per patient på Karolinska, så räknar man då att det är 500 kvadratmeter per patient, för att det är så mycket yta där. Och där sitter vi och pratar om vart vi ska kunna klämma in en extra dator för någon stackars student som aldrig får sitta bredvid sin handledare. Det är ju så sjuka kontraster.
Jag har ju tänkt att jag ska läsa den där boken, vad den nu heter, den där om Karolinska. Vad fan heter den?
Vadå, finns det en bok?
Ja, om hur så här, beslutsfattandet såg ut, ja, men om hur man byggde Karolinska.
Var det Filippa Reinfeldt?
Nej, det var tydligen inte det. Min pappa har läst den där och har alltid, gud, jag kanske inte ska outa han. Ah, ja, men det är väl ingen som gillar Filippa Reinfeldt i alla fall. men då sa han, och han har ju inte varit hennes största fan, men då sa han faktiskt att det var inte Filippa Reinfeldts fel. Om man läser den där boken. Jag vet inte vems fel det var. Alltså gud, antagligen 100 olika personer och ingen kan vara ansvarig för att nu är inte de politiker längre och nu sitter de och chillar i någon styrelse någonstans och
med drar någon in massa cash.
Ja. Alltså det är inte svårt att fatta att det är ju en katastrof det där bygget. Hela, och inte bara själva bygget utan organisation. Alltså.
Ja, och som hon beskrev igår som jag pratade med, så berättade hon också så här, nu har ju de lite mer inside, det är svårt för oss att förstå liksom, kanske riktigt, vi blir ju irriterade för att vi ser våra patienter lida, men hon berättade att hon bara, det är så jävla mycket korruption
Och så här, korrupta beslut, och det är så mycket prestige i det, så här, vi skulle lika väl kunna utföra de här operationerna på Danderyd, men det har alltid gjorts på Karolinska och bla 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 bla. Och så för att citera henne, hon bara, det är ett totalt jävla fiasko. Vi måste bjuda in Adina, våran kompis som jobbar där.
Jag vet, men hon berättade någon så här historia, alltså bara så här små saker som man, när hon började där, ja, när man kommer med en säng och man kör den själv, så är det nog, alltså dörrarna, då, där är det ju också så här, man behöver ju ha sitt, man behöver ju ha ett kort.
Man behöver det på toan också.
Ja, man måste ha ett kort för att blippa in sig på toaletten.
Jag var askulterad där, jag var inte på toa på hela dagen, för jag hade inget kort som fungerade.
Nej, alltså det är ju också så jävla weird. Men då öppnas bara dörren, när man blippar det där kortet så öppnas dörren så att man kommer igenom en person. Det är väl en dubbel dörr liksom, så att man ska kunna komma igenom med en säng, såklart. Men då, alltså, då blippar hon sitt kort så öppnas ena dörren. Och sen måste hon springa fram till dörren och typ trycka på en annan knapp för att båda dörrarna ska öppnas. Så här, alltså ditt sjukhus, man kör sängar liksom.
Ni har lagt 20 miljarder på det här sjukhuset.
Och det är väl säkert någon, då är det väl någon som har bestämt att det där är bra för att, fan vet jag vad det ska vara bra för, inte vet jag, brandskydd.
Jag har absolut
skydda från 100 pers och springa in genom en dörr samtidigt.
Jo, men så här, jag kan tänka logiskt att så här, när man bygger grejer, då, alltså när man öppnar nya organisationer, då kommer man ju under tidens gång förstå vad som är gångbart och inte. Men då får man ju rätta till de här problemen. Alltså vi kan ju inte ha en arbetsmiljö där man får en jävla käftsmäll av en dörr typ.
Nej. Nej, men också som i höstas, när det läckte från någon jävla rör där, när det bara sprutade in vatten i hela trapphuset.
Ja.
Det kan man ju också tycka är lite märkligt på ett nybygge. Okej, okay, om det skulle hända på Danderyd, det händer, alltså, för att det är skruttigt liksom.
Ja.
Då har man ju lite mer acceptans. Men liksom ett helt nybygge, det ska inte spruta vatten i ett trapphus.
Nej, och det är ju så här skruttigt. Men det har ju ändå sin charm att man typ inte kan få varmvatten på vissa toaletter.
Jag älskar Danderyd. Det är fint.
Ja, dit borde alla komma som söker en ny tjänst.
Ja.
Men och apropå så här, uppdatering av läget också, så är ju vi numera på samma arbetsplats, om man inte redan har uppfattat det.
Just det.
Ja.
Det var vi inte sist.
Nej, det var vi inte.
Nej, men det var ju då. Det var ju då. Sagt upp med.
Ja, just det, det var ju då.
Oj, det var skitlänge sedan.
Ja. Kan inte du berätta om den här uppsägningen igen? Det var ju rätt rolig.
Men gjorde jag inte det sist?
Jo, det kanske du gjorde. Man får lyssna på avsnitt 3 igen.
Mm.
Ja, nog med galla för det här. Men också viktigt, för att säga, jag är inte den som brukar klaga, men jag tänker att någonstans kanske det kan bli någon förändring om flera hör och inser hur faktiskt sjukt ohållbart det här är för oss alla, och framför allt de här stackars patienterna.
Ja, det är det som är. Sen kan ju vi sitta och snacka hur mycket skit som helst om våran arbetssituation ibland. Och det är ju som du säger, vi har ju ändå bra. Det är ju ändå bra. Sen så gnälla på sitt jobb ibland för att det är stressigt och mycket att göra. Det gör väl alla, oavsett vad man jobbar med liksom. Men det som blir problemet när man jobbar som vi gör, det är ju att det går ju ut över liksom patienter. Och det är väl därför också, alltså det går ju ut över andra människor. Det som är att många liksom, många som jobbar inom vården blir liksom utbrända och tycker att det är jobbigt, det är ju för att man alltid känner sig liksom otillräcklig. Man hinner ju aldrig göra precis det man ska. Man hade ju så här, man hade ju gärna vilja prata med någon lite längre eller så här, stanna kvar när någon gråter och inte så här, kolla på klockan, för att då plötsligt måste man köra iväg någon någonstans för att det är så jävla bråttom.
Om du var, om vi så här, Jag brukar ju tycka rösta på mig själv som president om jag skulle få. Jag brukar, det är inte så att någon någonsin frågar mig. Men om du skulle få bli president över hela Stockholms läns landsting, vad hade varit de 3 första grejerna du hade ändrat?
Men va? Ska jag bara svara på det så här rak arm?
3 grejer som du har tänkt på som så här, okej, det här kunde göra livet jävligt mycket mer drägligt. Det här kunde lösa mycket av situationerna.
Jag skulle byta ut alla datorer till Mac-datorer.
Okej.
Det är det första jag ska göra.
Och sen?
Nej men jag,
gud, jag vet inte.
Ska jag säga mina så får du tänka det.
Ja, du får säga.
Ja, okay.
Så säger jag samma som du sen.
Ja, okej. Okay. För det första så hade jag höjt alla sjuksköterskelöner. Så att folk faktiskt...
Okej, jag tar det före mäkdatorerna då.
Så att folk faktiskt arbetar kvar inom vården. För det andra så hade vi öppnat ett nytt stort sjukhus där, eller typ så här, bara, inte vet jag, tagit all personal på Danderyd, satt dem i ett nytt sjukhus där det faktiskt så här, där det inte finns såna grejer, alltså det är skärmigt absolut, men där jag inte behöver typ fastna mellan 400 miljarder grejer när jag ska köra in en rullstol på en sal och typ slå i huvudet och typ så här, ja men du vet. Eller där tant Agda inte kan komma ner till toaletten för den sitter så lågt ner på marken för ingen tänkte efter.
Vad är grejen med det?
Jag vet inte.
Det är
inte.
Så märkligt.
Ja, okej, okay, så ett så här, då har vi högre sjuksköterskelöner och undersköterskelöner såklart, så att liksom folk faktiskt får en liten morot för att så här, okej, okay, men du gör ändå ett bra jobb. Det finns löneutveckling i det här. Det är soft att stanna kvar här. Två, ett nytt sjukhus.
Det finns ju, man har ju precis byggt ett nytt.
Ja, okej, okay, men ett nytt sjukhus som fungerar. Det är upprättat av personal inom vården som faktiskt vet vad som behövs och alltså som en grundpelare till den vården vi faktiskt bedriver, för det är ju vi som bedriver vården, inte någon jävla tjumme som sitter och röker hash vid någon jävla politikermöte liksom och bara, ja vi bygger ett 20 miljarder sjukhus, det här blir svinbra, ingenting
20
fungerar.
20 miljarder, kostar inte 40?
Ja, inte fan vet jag, det är säkert uppe i 50 miljarder nu när vi pratar.
Förmogen.
Ja, och tre skulle vara att arbetsbelastningen skulle vara färre patienter per sjuksköterska. Så att man på så sätt kan också ge en god och kvalitativ omvårdnad liksom. Så att man faktiskt hinner snickisnacka med sina patienter. Så att mer sjuksköterska tätt. Då återstår ju bara problemet då. Vart fan är de här sjuksköterskorna? Nej, men det finns ju. Det finns ju sköterskor, ja, det är bara att ingen orkar jobba så där så länge.
Nej, och ingen orkar väl, eller ingen, vi orkar ju. Ja. Men alltså landstinget, det är väl det som är det svåra att jobba. Och på akutsjukhusen, för att det är slitigt och det är svårt, det passar ju inte alla heller. Alltså jag fattar att om man har familj och så här, så kanske det inte är svinnice att jobba tre kvällar i veckan och varannan helg.
Nej,
när man har flera små barn, då passar det ju inte.
Nej, jag tänker att man ska få som undersköterska, om man har kompetens nog och så här personliga, man kan ju göra, om man vill komma in på läkarlinjen så kan man ju få göra en så här personlig intervju. Det tycker jag att vi ska köra med undersköterskor som har rätt erfarenhet och sen personlig intervju för att sen få typ komplettera med, inte vet jag, 2 år till sjuksköterskeutbildningen. För de här personerna vet ju vad de ger sig in på och besitter jävligt mycket kunskap.
Ja, men problemet är, alltså det är inte så att egentligen så fattas det inte liksom sjuksköterskor i antal, att det finns.
Ja, men hur ska man locka någon som sitter på ett kontor med en lön på så här 40, 50, 60 tusen till att komma tillbaka till de här Bagdad-förhållandena?
Nej.
Med en lön på 28 000.
Va?
Jaha, du hade bara 24.
Man, va? Jag var bara 28. 16. Vad i helvete?
Nej, men hur ska man locka någon som har 40, 50, 60 tusen, som är utbildad sjuksköterska, som sitter på ett kontor och har jävligt soft, lever Svensson-livet måndag till fredag, att komma tillbaka till Bagdad med 28 000 i lön?
Men du får jobba här, men du får gå ner 20 lax i lön. Går det bra?
Ja,
jo. Ja, nej men du. Nej, men det finns ju jättemycket saker man skulle kunna göra.
Ja.
Och jag tycker så här, landstinget, eller alltså det här med våra löner, det är ju när man tänker på det och när man pratar om det och när man jämför sig med andra som jobbar, när man pratar om lön, liksom ens polare och vilka det nu är, så är det ju lite som att bli pissad i ansiktet. Alltså
ja,
man
faktiskt
skäms ju så här, man bara hur.
Ja, och sen pratar vi inte om att lön är det viktiga så, men jag tycker fan det är helt sjukt. Alltså varenda månad får jag typ vända och vrida på den sista kronan. Och du har ju exakt samma pryl. Du har inte ens efter varenda månad. Du har ju efter 2 veckor.
Nej. Men det har väl kanske inte att göra med lönen egentligen.
Det är ju fast lite så här...
Det spelar ingen roll. Hade jag haft 40 000 hade ju de pengarna varit slut på en gång.
Okay, ja, det är du, ja. Men jag tycker så här, att när man är 28 år, har gått, och du som 34, att man har gått 3 år på högskola, att man ändå ska kunna ha en lön som är...
Men det är det jag tänker på. Min syrra, hon jobbar ju... Hon har ju, alltså hon jobbar ju för Lokum, som också är landstinget.
Vad fan, då hatar vi ju Astrid. Lokum?
Det men jag vet, men hon har inte hand om Danderyd.
Nej. Lokum är alltså deras slogan, världen för vården. De det är som alltså de som valta. Quickfixar alla prylar på sjukhuset.
Ja, eller som borde göra det. Mm. Det är väl så där. Nej men hon har ju gått, hon har ju gått en 3-årig utbildning.
Mm.
Alltså kandidatexamen, precis som mig. Och har jobbat kortare tid än vad jag har.
Mm.
Och tjänar säkert 10 000 mer i månaden. Varför kan man betala henne? Det är ju ändå landstinget. Eller?
Ja, det vet jag inte. Men inte de en privat aktör? Lokum. Eller tillhör de landstinget? Liksom?
Jag tror att de tillhör landstinget.
Nej, men alltså jag har en tjejkompis. Hon tjänar 60 000 i månaden. Och hon har också gått 3 år på... Hon har också en kandidat...
Att... Ja, men det kan ju ändå säga, det är ju skillnad på olika jobb. Nu vet ju både du och jag, det var inte så här att vi trodde att vi, det var inte så här att vi valde sjuksköterskeyrket för att vi ville bli miljonärer liksom. Men
nej, men och sen så det här vi har pratat om förut, att så här, erfarenhet inom vården, det är också så här, jag kan förstå att det sticker i ögonen på vi hade en kollega som slutade tyvärr innan du började, men så här, som har jobbat i typ 13 år och har samma lön som mig. Alltså det är inte kul. Man vill ju ändå att ens erfarenhet ska så här löna sig liksom. Mm. Och det är ju sådana personer vi behöver ha kvar. Alltså det har jag pratat om 1000 gånger för. Den här stabila, trygga grunden. Man vill ha någon att fråga när det skiter sig. Man vill inte stå där med bara nyutexade människor och en själv liksom.
Nej, det är ju inte så roligt.
Nej,
faktiskt.
Nu jävlar sprang klockan iväg här. Och vi ska börja avrunda. Men då ska vi också prata om... gud, vilket jävla nego-avsnitt.
Verkligen.
Fast ändå så här relevant nego.
Ja.
Liten update, lite så här, det här hände och just nu. Och det här, nu jävlar... Nu får det fan vara nog. Värsta... Veckans första hjälpen kommer här. Vi har alltså tagit reda på ett boktips här.
Veckans boktips.
Veckans första hjälpen blir ett boktips.
Mm.
Och boken var ju den vi pratade om innan, som vi då inte visste namnet på, men som vi nu vet namnet på. Och den handlar om...
Alltså den heter Sjukt hus och är skriven av 2 journalister som heter Henrik Ennart och Fredrik Mellgren. Och handlar om bygget av Nya Karolinska. Nu läser jag lite här då om vad den handlar om. Att jättesjukhuset som ska bli modernast i världen och fostra framtida Nobelpristagare. När författarna undersöker affären närmare upptäcker de inte... Bara att de styrande i hemlighet struntat i demokratiskt fattade beslut och ständiga försök till mörkläggning. De upptäcker också en okänd miljardrullning av skrämmande proportioner. Ja, så kan man ju... Så vore det ju bra om någon kunde läsa den här boken och bara sammanfatta den till oss.
För eller om författarna kan skicka oss varsin copy så kan vi diskutera den där i
det hade varit fint.
Bokklubb nästa vecka.
När, jag undrar när vi kommer in och läsa den.
Ja, men du har ju ändå måltidsuppehåll på kvällarna på jobbet.
Ja, sant. Man kan ju läsa den på tunnelbanan.
Ja, det kan man absolut göra. Ja, men hörni, vi tackar för idag och välkomna åter till säsongen. We're just getting started. Det blir mycket spännande här i framtiden.
Ja,
tack för idag. Hej då! Ja, nu är jag hungrig.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.